Nu ska det handla om färdtjänst. Vi har ju de två senaste tidningarna hört Andreas Pettersson som studerat resande för personer med funktionsnedsättning berätta om olika tankegångar kring färdtjänst och hur den fungerar. I första inslaget så hörde vi hur kommunernas ekonomi vägs in när man utreder funktionsnedsattas behov. I förra veckan så berättade Andreas Pettersson att färdtjänsten kan fungera bra för de som sällan behöver använda den, men att den fungerar sämre för aktiva personer. Och i den här tredje och sista delen så ska det framförallt handla om delaktighet.
En vanlig kollektivtrafikresenär är ju, kan man säga, har någon sorts mellanställning mellan kund och medborgare där. Man är ju inte någon riktig kund i den märkelsen att man har ett eget avtal. Men man har någon sorts passagerarställning, får man kalla det, en sorts hybrid. Åker man färdtjänsten så har man inget del, man är närmast ett paket som ska levereras från A till B. Alltså, man har väldigt få rättigheter. Det är en upphandlad tjänst, för om man ser det ur taxiföretagets synvinkel så har de en tydlig kund. Och det är ju alltså den som har gjort upphandlingen. Det kan vara antingen kommuner eller landsting eller länstrafikbolag eller någonting annat runt om i landet. Det är lite olika, men det är ju väldigt tydligt kunden.
Och det här gör att man som färdtjänstresenär har en svag rättslig ställning och låg status. Man har få rättigheter och nästan inget inflytande över hur resan ska gå till, säger Andreas Pettersson.
Alltså, man har väldigt låg status, man är paketet som ska forslas från A till B. När man verkligen kanske skulle vara i extra stort behov av, eftersom man redan har en komplex vardag gissningsvis, eftersom man inte kan använda det vanliga kollektivtrafiksystemet, så har man antagligen utmaningar som normfungerande inte har. Man skulle behöva extra mycket autonomi, man skulle behöva extra mycket inflytande. Det skulle vara alldeles utmärkt om man kunde verkligen ta autonoma beslut i taxin, kanske nej, stanna här, jag behöver handla där, eller liksom oj då, någon ringde, jag skulle verkligen behöva göra ett ärende nu liksom. Alltså man skulle ha ett stort behov av den typen av autonoma lösningar och verkligen kunna hoppa av och på, och kan du vänta här i 5 minuter medan jag gör ett ärende, och mycket sånt där autonomt som skulle vara toppen. Och där är man istället extremt svag, alltså man är klart svagare än en vanlig kollektivtrafikresenär, va? Och det tror jag har att göra med just statustänkandet. Hur ser man på människor med funktionsnedsättningar? Och då är vi tillbaka i det här att man antas inte vara en aktiv samhällsmedborgare. Har man funktionsnedsättningar, då ska man nog sitta antingen hemma eller så ska man sitta på någon institution och sitta och vara tacksam över att någon liksom bryr sig om en överhuvudtaget. Man förväntas inte vara en arbetskamrat, man förväntas inte vara förälder, man förväntas inte vara studiekamraten på universitetet eller högskolan. Alltså en massa av de här självklara rollerna i kulturen och samhällslivet, den förväntas liksom människor med funktionsnedsättningar inte delta i, och därför så blir det bristen då på erkännande så väldigt tydlig då när man tittar på de här transportlösningarna.
En starkare och mer omfattande diskrimineringslagstiftning tillsammans med en fortsatt omfördelning av resurser skulle kunna vara en väg att gå för att skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar, enligt Andreas Pettersson. Men ett problem som återstår att lösa, det är hur individens behov ska fastställas utan att göra intrång på den enskildes integritet.
Och det här är ett problem i välfärdsstatens sätt att fungera. Och det här känner alla människor till som har en funktionsnedsättning och som har behövt insatser från välfärdsstaten. Alla de vet vad jag pratar om nu. Det här att man ska kontrolleras in i märgen och man ska ha intyg på allting. Och att sånt som normfungerande inte ens tänker på ska ifrågasättas av myndigheterna. Myndigheten ska med in i sängkammaren, de ska med in på toaletten, de ska veta precis hur ställer du dig upp, hur sätter du dig ner, hur ser du här, hur lagar du mat, hur kokar du ägget, hur dricker du kaffe. Alltså, de ska in och kolla allt, va? Och det beror naturligtvis lite på vad det är för insats man ska ha, men typiskt sett så är det väldigt integritetsingripande egentligen. Och dels så leder det till att man mer eller mindre konstant i någon form av process med staten eller kommunen eller landstinget eller allihopa samtidigt. Och det kan vara överklaganden och det kan vara beslut och det ska vara intyg och det ska vara omprövningar och sånt där. Så är det inte för en normfungerande medelsvensson. Och det gör att man får en väldigt unik relation till alltså den offentliga förvaltningen. Det är det ena. Det andra är ju just att eftersom det är så här integritetsingripande kontroller, eftersom man ifrågasätts, eftersom man automatiskt inte litas på. Om jag som normal kollektivtrafikresenär vill gå på bussen, då gör jag det. Det är ju ingen som ifrågasätter sig, men varför ska du åka buss nu? Alltså, vi möts ju aldrig av detta om vi är någon fungerande kollektivtrafikresenär. Och om man då börjar tänka på vad skulle det innebära om det stod någon sur människa och ställde sådana där frågor på allvar varje gång man ska åka. Så man kan ju tänka, vad skulle det göra med ens resande? Ja, förmodligen så, alltså det skulle bli en betydligt obehagligare process. Men det är ju alltså vardag för människor med funktionsnedsättning att liksom hela tiden vara utsatt för det här. Och det äter ju på ens beslutsförmåga och det äter ju på, kan man säga, självkänsla och såna här saker. Och det faktum att vi andra, normfungerande, samhället i stort, kallar det vad vi vill, tycker att det ska vara så här och gå med på det här, det i sig är ju väldigt negativt för erkännande biten. Det i sig säger ju att om någon ska stå liksom på bussen varje gång jag går på och säger, men varför ska du åka? Så implicerar ju det. Alltså då har man ju bestämt sig för att jag borde egentligen inte åka buss. Så att man kan säga att sättet som omfördelningen funkar på, den här väldigt kraftfulla kontrollapparaten, kanske behövs för legitimiteten, men den äter erkännande, får man ju säga. Man skapar, bidrar till att skapa bilden av människor med funktionsnedsättningar som icke fullvärdiga medborgare, som människor som inte ska delta i samhällslivet. Och det här tycker jag man borde ändra på. Det finns ju en skräck i välfärdsstatens byråkrati och bland politiker att om människor får bestämma själva så kommer det att bli dyrt och omöjligt att kontrollera. Och det så tror jag inte att det är så. Det finns ingenting som tyder på det. Det är väldigt få människor, tror jag, som skulle frivilligt vilja åka färdtjänst jämfört med att kunna använda kollektivtrafiken. Alltså, färdtjänst har man därför att man av någon anledning är utestängd från kollektivtrafiken och att de allra flesta nog skulle föredra väldigt mycket att kunna använda den. Och jag tror att det är jätteviktigt att man får börja definiera sina egna behov och att man verkligen börjar jobba med. Det är klart att det finns praktiska utmaningar och det är klart att det finns gränser både materiellt och reellt. Men att man börjar jobba med hur man ska kunna göra färdtjänsten mer användarstyrd. Hur du ökar tillgänglighet och flexibilitet. Hur du ska kunna välja mera. Det kanske blir lite dyrare på marginalen just där, i den sektorn. Men i gengäld så öppnar du upp samhället för de här människorna. Alltså, de kan då delta i arbetskraften bättre, de kan utbilda sig mer, de kan konsumera mer, de kommer att kunna röra sig fritt. Alltså, vi får klara vinster på den andra sidan. Så jag är inte så säker på att det här skulle bli så dyrt. Däremot så skulle det vara en enorm mental omställning i den svenska välfärden.
Vi hörde Andreas Pettersson, doktor i juridik, på en avhandling om resande för personer med funktionsnedsättning. Reporter Johan Rosengren vid Läns och Riksnytt. Och vi har kortat den här intervjun.